Välkommen till Studio DN. Det här är veckan när vittnesmålen från riksrättsförberedelserna i USA började bli offentliga. Att den amerikanska presidenten har gjort fel, det är väl egentligen ingen som tvivlar på. Frågan är bara, är det nog för att republikanerna ska avsätta honom? Och svaret är så här långt, inte ens i närheten. Svenska skidlandslaget fick en ny sponsor, ett spelbolag. Men Charlotte Kalla, vår stora skidstjärna, har sedan tidigare sagt att hon inte gör reklam för spelbolag. Och i praktiken så betyder det här att hon kommer att åka omkring med spelreklam på kläderna men inte delta i någon lansering. Det här var också veckan då det var 30 år sedan Berlinmuren föll, och jag tycker alltid att det är bra att tänka på när jag hör folk säga saker om framtiden, för jag minns hur det var då, och det var inte många som trodde att Berlinmuren skulle falla när den gjorde. Så ibland kan historien överraska en. Och så det vi ska prata om i dagens Studio DN. Jättevarsel på Karolinska. Har de verkligen för många läkare? DNs Viviana Kanoilas som nominerades till Stora journalistpriset, och så Anna-Lena Laurén, vår Rysslandskorrespondent, som ska reda ut allting kring Ukraina. Klockan är strax efter ett på fredag. Jag heter Augustin Erba. Och då börjar vi med Karolinska, och välkommen Anna Gustafsson till studion.
Tack.
Karolinska universitetssjukhuset la i onsdags ett varsel på 250 läkartjänster och 350 undersköterskatjänster, och sjukhusledningen säger att varslet inte kommer att påverka patientsäkerheten. Anna, vad var det för varsel?
Ja, det sjukhuset är i djup ekonomisk kris kan man säga, och väntas gå med 1,6 miljarder back i år. Man har tidigare varslat administrativ personal, 550 anställda. Och det här var ju alltså första gången som man varslar vårdpersonal. Eller första gången, ja, nu varslar man vårdpersonal. Så att det är ju lite mer dramatiskt kan man säga. Framförallt undersköterskor är ju den största gruppen bland vårdanställda. Och det här omfattar ungefär... Nu har man också sagt att det inte bara är undersköterskor, utan det kan även vara servicepersonal. Men och det är ungefär 12% utav i den yrkeskategorin, så att säga.
Och för de som har privilegiet att inte ha varit på sjukhus nyligen, vad gör en undersköterska?
Undersköterskorna har ju väldigt, de har ju verkligen patientnära kontakt, och de är väldigt närvarande i vården nära patienterna kan man säga.
Mm. Vi ska lyssna på sjukhusdirektören.
Det kommer att vara jävligt tufft det här. Det kommer att bli otroligt tufft, och vissa saker kommer att vara tråkiga, och det är känslosamt. Men jag ser framåt att vi får en balans där vi kan fortsätta att jobba och fortsätta att ha någon bra land under fötterna för att kunna utveckla oss och bli bättre på det som vi gör.
Sjukhusdirektören som vi hörde där, han lät ju optimistisk ändå.
Han har ju en ganska optimistisk approach kan man ju säga. Det är liksom, det är väl hans grundton. Men han säger samtidigt att det kommer bli jävligt jobbigt. Han svär ju till och med när han säger det. Och det är väl ingen underdrift att säga så. Han har ju också sagt att han tror inte att det kommer räcka med det här. Men han säger ju också att man ska försöka bli bättre det man ska vara bra på. Nämligen, och då handlar ju det om att Karolinska, i och med att man har byggt det här nya sjukhusbyggnaden också, Nya Karolinska, då ska ju Karolinskas uppdrag vara att ge just så kallad högspecialiserad vård. Och idén är ju då att man ska flytta ut vård från Karolinska till andra delar, alltså patienter ska vårdas någon annanstans. Och det här har man ju inte riktigt lyckats med, därför att det är inte klart vart patienterna ska ta vägen.
Och det är väl heller inte så att det är direkt tomt på de andra sjukhusen?
Nej, de andra sjukhusen har ju dessutom nu enorma sparbeting på sig också. Så det är ju också en fråga, var ska läkarna ta vägen? Det finns ingen, eller inte bara läkarna, utan alla sjukhus i Stockholm har ju nu anställningsstopp. Så när läkare försvinner så vet man inte riktigt, vad är syftet då? Var ska de jobba? Men från... Alltså politikens sida, det pågår ju alltså en jättestor omvandling av sjukvården i Stockholm.
Ja, det glömmer man bort hela tiden, för man tänker att det nu är bara Nya Karolinska, men det är ju precis som du säger, det är en stor omvandling. Mm. Berätta.
Ja, och då är ju Karolinska liksom kronan på verket i det här sjukvårdssystemet som man försöker göra om. Och då är visionen att patienterna ska vårdas på rätt nivå, så att säga. Det är därför som man har försökt att liksom stoppa inflödet till akuten. Man har byggt ut närakuter för att människor med lättare åkommor ska söka sig dit istället för till den stora akutmottagningen. Man bygger ju ut vårdval. Det är bara det att samtidigt som man har gjort det här så har dels har Karolinska och de andra sjukhusen, de får färre vårdplatser. Befolkningen i Stockholm växer hela tiden samtidigt som man har en åldrande befolkning. Så kapaciteten att svälja alla de här patienterna och deras vårdbehov, det finns inte riktigt. Om man går till en, alltså Karolinska har ju stängt sitt, Karolinska i Solna har ju stängt sin akutmottagning för så att säga vanliga patienter. De har inte en öppen akutmottagning. Och de patienterna har istället liksom slussats ut till de andra akutmottagningarna. Så om du kommer till en akutmottagning nästan alla dagar i veckan, så ligger det patienter i korridorerna där. Och de kan bli liggande i ganska många timmar, för det finns inte vårdplatser på sjukhusen. Så man vårdar. Det är inte sällan som akutmottagningarna i Stockholm på Danderyds sjukhus och SÖS och i Huddinge ser ut som fältsjukhus.
Nej. Så vi har alltså läkare som ska, som får sluta och som inte vet var de ska ta vägen, för det finns ingen annanstans i Stockholm att ta vägen. Vi har undersköterskor som inte längre kommer kunna befinna sig på golvet där de har mycket patientkontakt. Och så har vi ett sjukhussystem då som håller på att förändras och som verkar vara i otakt med sig själv. Varför har det blivit så här?
Ja, alltså man har ju, jag skulle säga att man har en idé om att man vill göra om liksom systemet. Det är väldigt svårt att, alltså det är ganska svårt att göra om ett helt system. Och man har liksom börjat göra förändringar på många ställen samtidigt. Och det här är ju ganska kostsamt, så man har inte riktigt ekonomin att göra det här. Och dessutom så har man i den här visionen, så finns det en idé om att det här sättet att organisera vården på är billigare. Men hittills har det inte visat sig vara så. Till exempel, och eftersom det kostar, alltså Nya Karolinska, förutom att själva bygget har kostat väldigt mycket, så finns det kritiker som säger att det här sättet att liksom specialisera vården så mycket som man gör, att det i sig innebär högre kostnader. För att till Karolinska så ska bara de svåraste fallen komma. Men på ett, om du har en mottagning till exempel för ortopedi eller och där du ska bedriva operationer, kanske för alltså ortopediska operationer, så går liksom ekonomin går ihop genom att du gör både det svåra och det lätta. Mm. Och på det sättet kan du också hålla ruljansen, alltså du håller igång verksamheten, och det kan göra att du liksom motiverar att du har jourlinjer och läkare, att du liksom har personal på plats hela tiden. Men om man specialiserar så mycket och bara ska göra det här finliret,
spjutspetsverksamheten,
så finns det ju en risk, i alla fall enligt kritiker då, så finns det ju en risk att det här blir ju väldigt, väldigt dyrt. Och att läkarna, de här experterna, liksom, att de sitter overksamma under delar av sina arbetspass. Därför att det finns inte den här mängden av svåra patienter. Alltså förlagen också är ju USA. Och om man jämför liksom storleken på befolkningen, så har man redan där en jättestor skillnad. Liksom Sverige är ett glest befolkat land, även om Stockholm är en storstad. Alltså upptagningen för att ha de här...
Jo, men Stockholm är en storstad. Vad har vi? 1 miljon invånare. New York har väl 13 nu. Mm. Eller 12 kanske. Ja. Mm. Så att, ja, visst. Ja, men intressant. Ja, frågan är då, vad händer i nästa steg nu då?
Ja, nu är det så att nu sitter ju... Alltså de fackliga organisationerna, de har ju fått information ungefär samtidigt, eller samma dag tror jag, som man informerade media. Så de vet egentligen inte heller så mycket. Alltså vad betyder det här? Vad kommer det betyda? 250 läkare, 350 undersköterskor, var ska man skära? Var ska man börja? Liksom? Det har de inte fått reda på. Så att de väntar och hoppas på... Det kommer vara ytterligare något möte med de fackliga organisationerna i nästa vecka. Så man har liksom hoppats att få mer och mer svar. Det dröjer alltid ganska lång tid när man har varslat. Det dröjer ganska lång tid innan man vet vad det här betyder rent konkret. Var tänker man sig att man ska ta bort? För det är jättemycket förhandlingar om hur många som har varit anställda, hur länge och så vidare. Så det är ju en del i nästa steg kan man väl säga.
Mm. Så vi vet helt enkelt inte än hur det här kommer att påverka patienterna?
Nej, det vet man väl inte. Men man vet ju att undersköterskor inte minst befinner sig ju väldigt nära liksom själva vården. Och jag pratade med en källa som också har varit chef på Karolinska som sa att han liknade den här verksamheten med en lök. Och om man ska börja skära då för att spara pengar, då kan man börja ytterst på den här löken. Det vill säga, och det kan vara så här avtal som man har utanför sjukhuset med andra så att säga. Det är liksom, det sa han, det kan vara det yttre skalet på löken. Men nu har man gått in i lökens kärna och då är det ganska illa. Mm. Alltså då är det svårt att säga. Alltså, sjukhusledningen måste säga att vi gör det här utan att patientsäkerheten är hotad. Men vad ska de säga?
Ja. Tack så mycket Anna Gustafsson för att du kom hit och berättade om det stora varslet på Karolinska.
Tack.
Under lunchrasten, måndagen den 4 februari, försvinner 15-åriga Asad Ali spårlöst från Valsta skolan i Märsta. När han inte kommer hem slår både föräldrarna och skolan larm till polisen. Men de får ingen hjälp. De får själva leta efter sin son. Arshad Khan, Asads pappa, går samma rutt varje dag. Valsta skolan, Valsta centrum, Märsta centrum, Märsta station. Men inga spår efter Asad.
Och med det här så säger vi välkomna till reporten bakom den här historien, Viviana Kanoilas. Välkommen.
Tack.
Och grattis till nomineringen till Stora journalistpriset.
Tack så mycket.
För just den här historien. Ska vi först gå in på vad din story handlar om?
Den handlar om en pojke, Asad, 15 år, som försvinner under sin lunchrast på skolan. Han går in i ett skogsparti tillsammans med en kompis. Då har den här kompisen berättat att de skulle göra upp. De hade en konflikt. Men sen så, Asad kom aldrig ut därifrån. Och den här kompisen... Han är ju dömd för det här mordet, och han har ju sagt, han menar att det här var en olycka. Det var inte meningen att Asad skulle dö. Han tog ett strupgrepp på honom. Men det här reportaget handlar om hans försvinnande, för han var ju borta, eller han låg i den här skogen i 9 dagar, och han var anmäld försvunnen av föräldrarna, men det var ingen som gjorde någonting. De enda som letade efter honom, det var ju hans föräldrar. Främst hans pappa som var ute och gick i Valsta och i Märsta och letade efter honom. Och han ringde ju till polisen via vänner då, för han kunde inte så bra svenska. Och frågade polisen, vad gör ni? Har ni hittat? Men han fick liksom inget svar. Och han gjorde ju mycket. Han gick till skolan. Han bad kompisar ringa till några av Asads kompisar. Han gick till och med till Pakistans ambassad här i Sverige för att få råd. Vad ska jag göra? Och han kollade sonens bankkonto. Så han gjorde ändå ganska mycket. Och sonen låg ju i närheten av skolan. Jag har ju gått den, och går man snabbt så tar det ungefär 3 minuter. Så det är väl det handlar om, att föräldrarnas letande efter sonen och att polismyndigheten brister i sitt engagemang.
Föräldrarna visste ju att pojken var försvunnen, men det var ju också så att de visste ju också att han inte var den sortens pojke som brukade försvinna, om jag har förstått ditt reportaget.
Nej, men precis. Assad hade inte bott så länge i Sverige. Han hade inte så många kompisar. Hans kompisar, det var ju hans klasskompisar, och de gick upp på en sån här förberedelseklass. För föräldrarna berättade att han gick oftast hem efter skolan. Och han var mest hemma och hjälpte till med systrarna. För mamman och hans yngre syskon hade kommit, de kom i november förra året. Så de hade inte varit här så länge. Men han svarade alltid i telefon, och han brukade gå hem på lunchen om inte maten passade riktigt, för hans mamma var hemma. Så att han var ingen pojke som var ute på kvällarna och träffa kompisar och så. Han var hemma.
Mm. Och vad har myndigheterna då, polisen och skolan, gett för förklaring till att han kunde ligga, det var 3 minuter från skolan, död, utan att någon letade?
Skolan menar att det de brast i, det var när han dök ju inte upp. De skulle på utflykt, de skulle åka skridskor efter lunchen. Och de har ju sagt, alltså det vi gjorde fel var att vi inte skickade ett sms om att Assad var, att han inte var där. Och sen så har de ju sagt att de har försökt att göra så mycket de kan, och de har utrett sig själva, och de tycker ändå att de gjorde tillräckligt mycket. Men det de saknade var att polisen borde ha ringt dem, och de gjorde ju själv en anmälan. När de fick höra att pappan hade gjort det, men det hände ingenting. Men det hände ingenting. Alltså, ja, det hjälpte ju inte.
Nej.
För de fick ju ganska mycket information. De fick information om att Assads iPad låg kvar i skolan. De fick veta att elever hade sett Assad med den här kompisen, att de hade gått iväg. Så det fanns ändå ganska mycket information att hämta. Och de själv frågade den här skolkompisen, har du sett Assad? Och då sa han ju nej. Men ja.
Det här är ju en historia som förtjänar en stor publik. Och det har den fått på Dagens Nyheter tidigare. Och väldigt många som läste den här. Och nu får den ju en ännu större publik nu när den är nominerad till Stora Journalistpriset. Hur kommer det sig att du skrev den här historien?
Jag har tänkt mycket på den frågan, och jag har nog svarat på den frågan, men jag såg någonting som jag har sett förut. Jag har själv föräldrar med utländsk bakgrund, föräldrar som när jag var liten inte kunde så bra svenska, och det är någonting med att det här mötet med myndigheter, jag säger inte att det alltid är så, men jag säger att det händer att myndigheter förminskar människor som kanske inte ser ut som dem, eller som kommer från en annan samhällsgrupp, eller kanske inte pratar så bra svenska. Och då känner jag, alltså jag reagerar ganska starkt på det, för att jag tänker, alltså det är människor. Ett barn som försvinner. Alltså föräldrarnas oro är lika stor som någon annans. Sorgen är lika stor oavsett var man kommer ifrån.
Mm. Och hur gick det till att skriva den här historien?
Alltså när jag började med det här, jag jobbade ju som, jag tror jag satt på inrikesgruppen, men jag gjorde många dagspuckar och fick åka ut mycket och skriva saker som hände just då. Så att det här var ju någonting som jag hade vid sidan av mycket på fritiden, för att det svåraste det var ju att hitta föräldrarna, för de fanns inte någonstans, inte på sociala medier och så att jag fick ju leta mycket, och det var mycket satt hemma och leta och försökte kontakta människor som kunde ha någon slags information. Och sen så kom jag ihåg att jag ville gå iväg på rättegången, och det fick jag ju göra. Men sen så var det, jag skulle jobba kväll, och då tror jag att jag sa, men jag kan kompa en timme. Jag ville verkligen vara där och det skulle vara någonting som hände på en fredag, men då sa nej, men gå på det är liksom inga problem. Men sen när jag verkligen hade samlat ihop alltså mycket material, då gick jag till Matilda E. Hansson och berättade om det här, och då hon sa vi kör.
Du ska säga kanske att hon är ansvarig för storytelling på Dagens Nyheter, kan man säga.
Ja, men precis. Och då fick jag tid och sätta mig ner och skriva.
Just det, för inrikes då. Och vad skriver du på just nu?
Nu är jag på Stockholmsredaktionen med Anna.
Ja, jag sitter här med hela en del av Stockholmsteamet. Ja. Så Anna som för övrigt var nominerad förra året till Stora Journalistpriset.
Precis.
För just Nya Karolinska.
Nej, men nu är lite allt möjligt. Jag hjälper Anna lite med det här sjukhus, de här besparingarna som finns nu. Så det är väl lite allt möjligt.
Och sen så då till den stora frågan. Hur kändes det när de ringde dig och berättade att du var nominerad?
Jag visste ju att DN hade skickat det här bidraget då. Men jag tänkte bara, okej. Okay. Alltså jag blev ju glad, kul. Men jag tänkte inte mer på det. Jag hade till och med glömt bort det. Jag var med. Sen när han ringde Stefan Mehr så jag visste inte vem han var. Och han frågade om jag var ensam och då sa jag hemma. Och då sa han, lite konstigt att inleda ett samtal på det här sättet. Så jag bara, men berätta, säg. Och då sa han, och då sa jag, skrek jag, va? Är det sant? Jag trodde först inte att det var sant. Jag trodde att det var en kompis som skojade med mig. Men det är ju sant, det var ju sant. Så det var ett härligt samtal.
Och vad tänker du om framtiden nu?
Jag är ju glad att det här reportaget fick så stor uppmärksamhet. För det här är någonting som, det här är jag. Alltså det här är vad jag kan. Och jag hoppas att jag kan få göra flera sådana här berättelser.
Tack så mycket, Miljana Canoilas, för att du kom hit och berättade. Och lycka till nu, och vi får väl hoppas att du vinner.
Tack.
Och då säger vi välkommen till Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters Rysslands korrespondent. Idag ska vi prata om Ukraina, tänkte jag, för det här är ju ett ämne som inte bara numera intresserar ukrainare och ryssar utan även amerikaner. Men låt oss börja i Ukraina. Hur går det för den nya ukrainska regeringen?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga, på sätt och vis, regeringen är ju väldigt beroende av presidenten i praktiken i Ukraina. Och hittills har det gått tämligen bra för Zelensky, så man kan säga att det har gått ganska bra för regeringen också. Det vill säga, opinionssiffrorna är just nu väldigt höga. Zelenskys opinionssiffror är 70%, vilket är väldigt högt för att vara en ukrainsk president som väldigt ofta råkar i trubbel. Och regeringen då består ju av ganska mycket unga personer, och till exempel statsministern är lite på 30, han är den yngsta statsministern som Ukraina någonsin har haft. Så det har varit väldigt tydligt att man har liksom velat ha en fin image med den här regeringen. Men när det gäller det konkreta arbetet så tycker jag det är lite svårt att säga någonting så här tidigt ännu.
Ska vi bara repetera för lyssnarna och förklara lite grann den här president Zelensky. Vem är det?
Men presidenten Volodymyr Zelensky är alltså han är en skådespelare från början. Och en producent, och han har då spelat väldigt många både ukrainska och ryska filmer, men han blev mest känd på en tv-serie som heter Folkets tjänare, och som handlar om hur en helt vanlig person mitt i allt blir president i Ukraina. Och sen först visar han den här serien, och sen liksom gjorde han det även i verkligheten. Och det har ju varit förstås uttryckt väldigt mycket tvivel om det här, eftersom hans kampanj hade klart populistiska drag. Och han har även kallats Ukrainas Trump. Men samtidigt är det väldigt viktigt, tycker jag, att påpeka att han Zelensky har visserligen vissa populistiska drag, men han är inte alls som Trump. Alltså han är nog betydligt mer seriös. Och framförallt är han inte lika polariserande. Hans mål har varit att få till stånd fred i östra Ukraina och att liksom hela det här landet, ganska sargade landet. Mm.
Och då är ju den stora frågan, hur går det med freden i östra Ukraina?
No, det är ju det som är på gång just nu. Alltså det som jag sagt, ska bli väldigt spännande att följa med. För några veckor sedan så skedde faktiskt det första konkreta framsteget på 5 år i östra Ukraina när både ukrainska och ryskstödda separatistgrupper drog sig tillbaka från frontlinjen i Izolote. Det var bara från ett visst område, alltså det är inte hela fronten ännu, men det var liksom en konkret tillbakadragning av trupper som nu fortsätter. Och nu är det då meningen att Normandieformatet, det vill säga Frankrike, Tyskland, Ukraina och Ryssland ska träffas på nytt och diskutera hur man ska gå vidare i liksom, alltså helt konkret gå vidare på fältet, det vill säga man ska få till stånd lokalval i östra Ukraina. Och sen är det meningen att östra Ukraina ska få någon form av specialstatus eller autonom status. Och det här är alltså något som Zelensky har godkänt och det har renderat honom mycket kritik, för att många ukrainer anser att det är ett sätt att ge efter för Ryssland. Mm. Medan Zelensky då anser att det här är ett sätt att vi måste tänka att du kommer vidare, vi måste göra någon sorts kompromiss. Mm.
Så detta är vad ukrainarna pratar om just nu helt enkelt?
Jo, och det här var demonstrationen mot den här kallas Steinmeier-modellen, det här avtalet som innebär att bland annat att Donbass ska få autonom status. Det var mycket debatt och diskussion. Det intressanta är ju här är ju att än så länge verkar det inte påverka Zelenskyjs opinionssiffra särskilt mycket. Alltså han är fortfarande väldigt populär, han har 70% stöd. Och Ukraina är alltså en demokrati, han är inte som Putin, han kan inte kontrollera medierna eller kontrollera informationsflödet, utan han, det är verkligen ett äkta stöd. Vilket, vi får ju se hur det fortsätter, men på något plan kanske det tyder på att människor i Ukraina faktiskt nu ändå hellre vill komma vidare. Alltså man vill ha fred och man skulle komma vidare med att bygga ett välfärdssamhälle och få det bättre materiellt istället för att ha det här kriget på halsen hela tiden. Mm.
Och i USA pågår samtidigt förberedelserna för en eventuell riksrättsprocess. Och för er som inte kommer ihåg så är det alltså så att Donald Trump ville att Ukraina skulle hjälpa honom att krossa den demokratiska presidentkandidaten Joe Biden. Eller krossa och krossa i alla fall. Leta upp, sätta igång en process emot dem på något sätt. Och att Vita huset höll inne med miljarder i utländskt stöd till Ukraina. Så vad säger man om detta i Ukraina?
Ja, Ukraina är ju verkligen inte speciellt lyckliga över att hamna i den här, för Ukraina är ganska besvärliga, otrevliga, pinsamma situationen. Och vi hade en intervju det nyligen som min kollega Mikael Winiarski gjorde med Ukrainas utrikesminister, och han önskar att Ukraina ska slippa bli nämnd i de här frågorna hela tiden. Ukraina har ju verkligen, det här är verkligen en fråga där Ukraina är helt oskyldig, man har liksom inte haft någonting med saken att göra, utan det är ju Trump som har valt att döma idka en slags indirekt utpressning på Zelensky genom att antyda att om han, att det här militärhjälp, att Ukraina får, ni får militärhjälp och du ser till att skaffa fram komprometterande uppgifter om Biden Hunter, förlåt.
Ja, just det.
Det är liksom, för Ukraina är det här inte alls opportunt, alltså det är väldigt ofördelaktigt.
Ja, och sen är det också det här att det ständigt läcker ut information då, eller kommer information från Vita huset, för att om det inte hade läckt ut den här byteshandeln då, som ju mer eller mindre nu är bekräftad i alla fall ifrån olika källor i USA, sen om det är åtalbart eller inte vet vi ju inte än, men att det ändå skedde någon slags att ukrainarna var medvetna om att det önskades ett utbyte, det står nog bortom allt rimligt tvivel. Om det här nu inte hade kommit fram, vad tror du möjligheten hade varit för att de faktiskt hade gjort som Trump ville?
Ja, det här är ju väldigt spekulativt, men jag tror att Zelensky säger ju det här innan det samtalet som då har offentliggjorts, fast vi vet ju inte om den har offentliggjorts i sin helhet, det kan finnas delar som man valde att hålla inne med. Men det säger ju Zelensky så här att han, jo, att jag har min kille och åklagare ska liksom, riksåklagare ska bli en av mina förtrogna, ungefär så säger han. Så indirekt kan man ju säga att han liksom går Trump till mötes. Samtidigt måste man komma ihåg att i Ukraina, Ukraina är liksom inte ett land där saker och ting är spikraka någonsin. Att det kan hända att det hade börjat, man hade kanske hittat någonting på den här Hunter Trump, men Hunter Biden, förlåt, men sen hade det ändå liksom runnit ut i sanden. Att jag tror inte att, jag har svårt att tro att, plus att det verkar ju inte finnas någonting på honom. Alltså, han har inte gjort något olag. Det ser inte snyggt ut att han satt i den här.
Just det, och ska vi förklara vad det var Joe Bidens son, alltså presidentkandidat Joe Bidens son Hunter Biden. Vad var det han gjorde i Ukraina?
Ja, alltså han har vinkallat för att sitta i styrelsen för ett ganska stort olje- och energibolag. Och han har själv då ingen som helst erfarenhet av den här branschen. Och han blev vinkallad då efter att Poroshenko valdes till president 2014. Och det är väldigt tydligt enligt mig att hans så kallade expertis inte handlade om att han kunde branschen, utan att han var son till USAs dåvarande vicepresident Joe Biden. Mm. Och det här är någonting som, här får ju Ukraina själv se sig i spegeln, för att man har liksom en väldigt stor förkärlek i Ukraina för att dels för att ta in utlänningar, man tror automatiskt att om någon kommer från väst så liksom är den inte korrupt och då och på något sätt bättre och effektivare och då ska allt bli bra, men problemet är ju att Ukraina måste ändå lära sig att lösa sina egna problem. Mm. Och nummer två är det här, det är klart att hans namn, man ville liksom, Poroshenko etablissemangets stora mål var att liksom att göra Ukraina till en del av väst, och eftersom det inte gick att bli medlem i varken i NATO eller EU, eller inte nu på en gång i varje fall, så gör man det på andra sätt, och det här är ett sådant här mer liksom ganska primitivt sätt att tänka, att nu hittar vi höjdare, amerikanska höjdares barn ska sitta på våra styrelser istället. Det är liksom del av det här, tänkesätt som det här, som jag tycker är skadligt för Ukraina.
Ja, och då får man väl säga då att Ukrainas önskan att få bli en del av väst har ju verkligen infriats då, i alla fall när det gäller att hamna i västliga tidningar kring den här historien. Tack så jättemycket, Anna-Lena, Dagens Nyheters Rysslandskorrespondent, för att du var med oss. En person har ju inte riktigt fått komma till tals i det här samtalet, och jag tänkte att vi skulle avsluta med att lyssna på vad han tror om hela historien.
The whistleblower disappeared. You know who else disappeared? The second whistleblower. And you know who else disappeared? The informer to the whistleblower, if there was such a person, which I doubt.
Du har lyssnat på Studio DN. Det här är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Jag som har suttit i studion heter Augustin Erba. Researcher var Sabina Marmulakai och tekniker Oliver Bergman. Vi hörs i nästa vecka. Thank you.